Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Skallar som sågas itu, kvinnor som hängs i krokar. Är det skadligt att se på splatterfilmer? Blir barn våldsamma av filmer som Motorsågsmassaken?
När videon kommer skakas Sverige av en ofattbart stor debatt. Skräckslagna föräldrar ropar på krafttag. Politiker pressas att ta i med hårdhandskarna. Biskopar talar om att en hel generation kan gå förlorad.
Och mitt i striden står Ann-Katrin Agerbäck. Hon ska bedöma vad barn ska få se. Men hon är också en av få som håller huvudet kallt när debatten blir till moralpanik.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Ja, det är mycket om våld och porr. Det har blivit enormt mycket.
Ann-Katrin Agerbäck har tagit fram sina album. Där har hon klipp från olika tidningar med artiklar som hon har uttalat sig i genom åren.
Du har tre pärmar här framme nu. Är det alla eller har du 10 stycken till någon annanstans?
Nej, jag har väldigt många fler. Här står det våldsfilm skrämmer barn.
Är det du som säger det eller någon annan?
Nej, det är nog jag. Vardag med mord, blod och andra ruskigheter. Och det här är faktiskt Norrbottenskuriren 1990.
Du kanske tycker att du är filmintresserad, men du har garanterat inte sett lika mycket film som Ann-Katrin.
Förbjudet videovåld säljs öppet. Det gick ju från en chock av det här våldet till hur man skulle hantera det eftersom det ändå fanns. Det var en sån stor sak och hade otroligt mycket medieuppmärksamhet. Jag tror jag hittade 1000 bilder på mig själv när jag gick igenom. Och då har jag ju inte sparat allt.
Videovåld, ja. Vi kommer till det. Men först måste vi ta det från början. Ann-Katrin är kulturvetare i grunden. Men 1977 blir hon filmcensor.
Vi var ju ungefär 4 stycken samtidigt som mest.
Var det på Statens biografbyrå?
Statens biografbyrå är vi nu. Jobbet bestod då av att man satt i en mörk biograf och granskade alla filmer som skulle visas offentligt. Så det var ju alla de jättebra filmerna som skulle komma på biograf sen. Men det var ju också mycket, mycket våld. Mycket amerikansk skitfilm rent ut sagt. Och mycket porrfilm. Så det var vad vi gjorde. Porrfilmer körde vi i dubbel hastighet. För det enda som var förbjudet med porr, det var om det var våld eller tvång. Och det såg man ganska snabbt även om filmen gick fort. Och sen diskuterade vi och sen bestämde vi om det skulle klippas, om det skulle totalförbjudas eller om det skulle sättas en högre åldersgräns.
Vad fanns det för åldersgränser då?
11, 7. För att från början var det barnförbjudet eller barntillåtet. Barntillåtet, barnförbjudet och sen precis när jag började så kom då den här 7-årsgränsen.
Hon jobbar på världens äldsta institution för censur. Hon och kollegorna på biografbyrån har en avgörande inverkan på vad svenskar kan se. Inte minst tonåringar. Det minns alla 14-åringar som har försökt ta sig in på en film med 15-årsgräns. På biografbyrån ska man bedöma om det som visas på bio är, som det heter, förråande.
Korthet kan man säga att det var om det var väldigt utdragna våldscener eller väldigt närgångna. Och det vi gjorde med utdragna våldscener, det var att vi ofta kortade ner dem. Bland annat den här Cape Fear, tror jag. Och Scarface.
Just det.
Och jag tror att det folk blev upprörda för när vi gjorde ingrepp, det var ju om det var en känd regissör. En gång vet jag att vi till och med kortade ner så mycket så att scenen blev obegriplig. Och det var inte meningen, det var ett misstag. Men det var en enda gång jag har varit med om att vi fick problem med det klippet.
Det är ordning och reda. Staten har koll. Och absolut makt. Om svenskarna vill se film på 80-talet så är det Sveriges Televisions två kanaler eller biograf som gäller. That's it. TV3 och TV4 startar sina sändningar flera år senare och ingen har internet.
När du sa i privata sammanhang, och till exempel om du gick på en fest och träffade någon och så berättade du vad du jobbar med, att du jobbade med de här frågorna, vad fick du för reaktioner då?
Alla blev så intresserade och det gjorde att jag till slut bara fick sitta och prata om mitt jobb. Så många gånger höll jag tyst om det. Nej, det var ju ett superintressant samtalsämne.
Och vad ville de veta?
Allt. Vad var det vad vi såg och hur vi gjorde när vi bestämde åldersgränser. Alltså vi, under de här åren jag jobbat så såg vi, alltså vi fick in ungefär 300 porrfilmer per år för granskning. Jag tror att ett tag så var jag nog den kvinna i Sverige som hade sett mest porrfilm. Och vi hade 300 porrfilmer per år och så såg vi ofta i lag om två och två. Så såg man väl 150 porrfilmer per år. I och med att vi körde den i dubbel hastighet så gick den ju inte in på samma sätt som de här våldsscenerna. Men våldsporr var fruktansvärt att se. Helt fruktansvärt. Man vänjer sig. Jag brukar säga att när jag gick till jobbet då satte jag på mig en sån här mask. Och lät filmerna liksom bara strömma förbi mig. Jag såg dem i ögat registrera, jag skrev mina anteckningar. Men jag lät dem aldrig gå in i mig på djupet.
Men hur såg du på det här jobbet? Vad såg du som din uppgift att, för det här var ju ett helt annat samhälle, att du skulle skydda människor från kultur som kunde ha skadlig inverkan? Eller hur såg du själv på lagstiftningen?
Ja, precis som du beskriver det. För det stod att den inte, filmen eller del av film inte fick vålla psykisk skada när det gällde barn. Och jag trodde nog ganska mycket på det här. Så att jag såg mitt jobb som ett sorts sanitetsarbete. Men jag tyckte det var ett ganska okej och ansvarsfullt jobb. Folk var alltid irriterade på oss. Av två skäl. Antingen var jag irriterade för att vi inte hade klippt. Eller att vi hade satt en för hög åldersgräns. De tyckte att det här kan väl barn få se. Det är väl inte farligt för barn. Eller så var de orienterade av motsatt åsikt. Att vi hade släppt för mycket. Så vad vi än gjorde så fick vi skäll. Det kan jag säga. Det var ju sällan man fick beröm på det här jobbet.
Att film och filmpolitik väcker starka åsikter är inget nytt. Men så höga röster som Ann-Katrin får höra 1980 har hon aldrig varit med om tidigare. Vi börjar i SVT den 2 december.
Här då är Studio S. Vem behöver video, står det.
Ja, det var en intressant rubrik.
Minns du det här programmet?
Ja, oja. Jag har sett det efter också. För det dyker alltid upp.
Vad tycker du om det du har sett?
Ja, jag blir också chockad. Jag har ju tittat på den här filmen och även jag som är vuxen hade svårt att sova i natt.
Hur reagerade Robert när han kom hem? Var hade han sett det här förresten?
Han hade sett det i den här lokalen som finns vid skolan.
En ungdomslokal?
Ja. Och han reagerade. Det här är ju sådana saker som kommer fram på kvällen när de ska lägga sig. Och han började gråta och jag försökte...
Debattprogrammet är drygt en timme långt och det handlar om videon. För nu har en ny teknologi just nått svenskarna. En videoapparat väger visserligen över 10 kilo och kassetterna som man kan spela in på kostar skjortan. Men man har chansen att själv välja vad man ska se. Svenskarna kan nu runda utbudet på SVT och hyra film i en så kallad videobutik. Och det är en smärre revolution. Men den stora frågan är, vad är det för filmer som det finns att välja på egentligen?
Det har blivit ruskigare och ruskigare. Vi har lite kassetter här på bordet som börs enligt katalogerna så här. Filmen handlar om ett mördargäng, sinnessjukt, som på ett fruktansvärt sätt stympar sina offer. En historia så makaber att man undrar hur författarens psyke har fungerat. En spekulation i blod.
Och det är temat kvinnoförakt och sadism mot kvinnor. Det finns våldtäktsscener och det finns sadistiska scener som till exempel i det här avsnittet som vi gärna vill visa bland annat för Jan-Erik Wikström. Det är ett kort utdrag ur en scen där man plågar en kvinna i sammanlagt 11 minuter.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Filmerna har titlar som Frightmare, Candle for the Devil, Killer's Moon eller The Life Taker. Våldscenerna är mycket blodiga. Det är armar som huggs av med såg och ögon som petas ut. Ofta är det just unga kvinnor som drabbas. Och det här både chockar och fascinerar. I SVT verkar man nu extra upprörd. Kanske är man lite orolig över den nya konkurrensen.
Jag kommer att tänka ganska osökt på ett bibelord som talar om ve dem genom vilka förförelsen kommer. Det är bättre att en kvarnsten hängs om deras hals och de sänks i havets djup.
Om man tittar i SLTs katalog så behöver man kanske inte vara allt för känslig för att associera till våld när man läser titlar som Djävulsänglarnas hämnd, Den grymma fighten, Den krympande hämnaren, Människojakt på Djävulsön, Gängets hårda hem, Blod, Terror, Djävulens testamente, Våldets änglar, Blodigt helvete.
Ja, vi undrar varför det inte förbjuds överhuvudtaget. Men det finns, det här är ju bara till skada för alla. Det måste ju finnas ett tillfälligt förbud imorgon dag eller vad som helst.
Det går inte så snabbt att göra lagändringar. Det måste läggas ett förslag till riksdagen.
Nej, men någonting tillfälligt.
Ja, det finns inga tillfälliga lagar på det här området.
Nej, det
vi har trögrörliga instrument. Men det som kan ske redan imorgon dag är att de som tillverkar detta kan sluta tillverka, och de som säljer kan sluta sälja, och de som visar kan sluta visa.
Ja, men politiker måste kunna påverka det här. Varför?
Självfallet, och det är vår uppgift att ta itu med det.
SVT ska nu visa klipp ur de ytterst våldsamma filmerna. Därför sänds programmet extra sent på kvällen. Ett säkert drag för att många nyfikna ska titta på debatten. Debatt och debatt förresten. De flesta är helt överens. Det som går att hyra anses alldeles fruktansvärt.
För många är innehållet i filmerna en sensation. Den här kvällen lär de sig också ett nytt ord som snabbt ska få fäste. Videovåld.
Här är en kvinna som blir klippt i halsen.
Mm. Typiskt där verktyg man har hemma, vet du.
Utbildningsministern Jan-Erik Wikström talar försiktigt om yttrandefrihet. Censur hör inte hemma i ett liberalt demokratiskt samhälle, tycker han. Men hans argument faller platt i den uppskruvade stämningen.
Tänk om barnen sitter i smyg och ser de här hemska scenerna hemma hos sina kompisar. Vad kommer det i så fall att leda till? Kommer videovåldet skapa en ny generation våldsverkare som fått sin empati krossad av de här hemska filmerna?
Ja, alltså när videofilmerna kom så var det nästan uteslutande våldsamma filmer. Helt koncentrerat på våldsfilmer.
Och varför fanns det en efterfrågan, tror du?
Jag tror inte att det gjorde det från början. För det var ju ingen som hade en video hemma. Men vad jag tror fanns, det var hos ungdomar. Att plötsligt hörde de att det fanns någonting som var värre än allting annat. Och det ville man ju se när man var ung. Så att det var ju en lockelse i att det var någonting ingen annan hade sett.
Men en film kommer att sopa banan med alla andra när det gäller debatten.
Ja, nu har vi en, vad är det, 2 5:or här på Höga Livskolan som har sett Motorsågsmassaken och Bogeyman bland annat. Har du sett Motorsågsmassaken?
Ja.
Kan du berätta vad står i den filmen, vad den innehåller? Vad du såg?
Ja, nu var ju de mördade en massa folk.
Ja, hur då?
Såg jag i tur om. Hängde upp på en köttkrop och såg jag i tur om.
Motorsågsmassaken var ju det. Paradexemplet. Något sånt hade vi ju aldrig haft släppt ut på film innan på biograferna. Och vi hade heller inte fått in sådana filmer. Jag såg den så småningom. Ja, jag tyckte den var töntig. Men jag tyckte också att de här våldscenerna var väldigt, väldigt explicita. Alltså de verkligen grävde in. Det var mycket som grävde in i köttet. Alltså mycket blod, mycket splatter som det kallades. Väldigt, väldigt närgångna.
Föräldrarna och lärarna i SVT:s studio är inte de enda som blir upprörda.
Dagen efter så har DN på sin första sida videovåldet kan bli åtal och polisen griper in mot uthyrare och säger upp deras lokalkontrakt. Och det är skolpsykologer som kräver censurlagar, det är biskopar som höjer rösten och Rädda Barnen är upprörda och Hem och Skola och så vidare.
Jag minns att det blev ett ramaskri i samhället. Väldigt, väldigt starkt ramaskri. Och för oss som jobbade med det här, vi visste ju att det såg ut, eller att det hade börjat se ut så här. Men för allmänheten var nog det här en total chock, tror jag.
36 dagstidningar skriver kommentarer på sina ledarsidor. Och flera tusen svenskar ringer klagomuren på Sveriges Television. För att programmet som ska illustrera problemet själv har syndat och visat grovt våld i tv. Den allmänna uppfattningen är att den här typen av filmer inte borde få finnas. För hur ska man kunna kontrollera att det inte är barn som hyr dem? Videon i sig blir en symbol för ett smygande hot utifrån. Hotet mot den svenska tryggheten.
Jag kommer ihåg att det här med att skaffa video, det skulle man ju absolut inte göra om man hade barn. Alltså den som gjorde det var ju helt bindgalen. Man kan väl inte dra in ett djävulens verktyg i sitt eget hem. Så att den barnfamilj man mötte som hade det, de hade ju gömt dem i en skåp. Det var ju aldrig några högkvalitetsfilmer i början. De kom ju så småningom.
Samtidigt som Ann-Katrin Agerbäck och hennes kollegor jobbar vidare i biomörkret rasar debatten. Skolpsykologerna kräver censurregler för video på samma sätt som för bio. Biskoparna säger de ökande våldsskildringarna i massmedia och videokassetter är ett hot mot särskilt det uppväxande släktet. Och på Rädda Barnen är man såklart också upprörda.
Och det fanns ju också, ska man inte glömma bort, det fanns en väldigt stark Hem- och skolarörelse av föräldrar som var engagerade i, inte bara i det här utan i väldigt mycket som gällde barnen och skolan. Och de var väldigt aktiva kring videovåldet. Jag tror att vi alla var ganska bekymrade. Precis som man alltid blir när man har levt i ett skyddat samhälle. Och vi fick ju ofta frågan då att varför, men hur klarar ni av att se allt det här? Och då vet jag att vi ofta sa att det är ju som med obducenter. Eller poliser, alltså man får se väldigt, väldigt mycket. Och man skaffar sig en professionellt skydd.
Varför kunde staten inte kontrollera videomarknaden när den kunde kontrollera biomarknaden?
Biofilmerna visades ju i ett offentligt rum. Och där tog staten ett ansvar. Men vad man såg på hemma, det hade ju alltid varit okej.
Nej, staten har helt enkelt inte kontroll längre. Debatten råder högljudd i månader. Företaget SLT hudflängs för att de bedriver videouthyrning samtidigt som de också säljer läromedel till skolorna. Matteböcker på dagarna, videovåld på kvällarna. Och det här upplevs som ett omoraliskt hyckleri.
Jag tyckte nog att det rådde en ganska stor konsensus i samhället kring det här. Alltså de som tyckte tvärtom, det var ju väldigt ofta just filmvetare eller forskare som såg det ur ett empiriskt synvinkel. För det fanns ju inte så mycket, det måste jag ju tillstå. Alltså egentligen fanns det väl inte så mycket forskning. För man hade ju inte forskat på sånt här, därför att det hade inte funnits i samhället innan. Utan det var väl mer att man tog för givet att barn som ser mycket våld också inspireras av det. Och det var ju väldigt mycket så här knivbråk mellan ungdomar på den här tiden. Det var inte skottlossning, det hade inte kommit till samhället ännu. Och det trodde man ju var mycket influerat av att så många filmer gjorde våldet underhållande. Att man inte såg hur mycket skada man kan få av ett sånt här slag.
Men var det verkligen så enkelt som att våld på film skapade våldsamma ungdomar?
För att det fanns ju också en teori kring det här. Och det var att barn som hade en stabil uppväxt, som hade normer och regler hemifrån, de löpte mycket mindre risk att bli väldigt påverkade av videovåldet. Medan de som levde i en våldsam miljö och kanske inte hade så mycket stöd hemifrån lättare tog efter det här våldet.
Nej, de som är utbildade experter är inte lika övertygade som de skrämda föräldrarna om att man blir våldsam av att se på splatterfilmer. Och mönstren i debatten känns igen. Samma upprörda tonläge har funnits tidigare. Om jazzmusik, om dansbanor, om serietidningar. Och senare kommer samma debatt om datorspel. Men ett så ilsket och onyanserat samtalsklimat som det om videovåldet har vi kanske aldrig haft i Sverige. Ann-Katrin Agerbäck vet inte själv, men hon befinner sig mitt i en unik debatt.
Jag tänker att det kanske säger någonting om att samhället var annorlunda då än nu.
Ja, absolut. Samhället var mycket, mycket annorlunda. Och det var ju också så att man växte upp i det goda samhället som, alltså jag är född i slutet av 40-talet och då växte man ju upp i det goda folkhemmet, definitivt. Allting blev bättre och bättre hela tiden och man hade en väldig tillit till kommunala och statliga instanser. Staten var liksom den gode fadern.
Det har gått 40 år. Mycket har ändrats. 80-talet är en tid utan internet. Idag är det ingen idé att försöka kontrollera utbudet på nätet. Men på den här tiden känner sig svenskarna bekväma med att politiker och myndighetspersoner tar ansvar för vad som är lämpligt att titta på. Att fostra barnen som mediekonsumenter är statens snarare än föräldrarnas ansvar.
Vem skulle egentligen kunna ha koll på allt det här? Alltså den kändes ju inte så stabilt som när filmerna visades på biograf. Nu byggde det på ett led av flera olika inblandade aktörer. Så att det var ju ja, mer komplext och mer opålitligt om man säger så.
Är du fortfarande en sanitetsarbetare i dina egna ögon vid den här tiden?
Ja, mer och mer. Mer och mer tycker jag. För att från början var det ju det värsta vi kunde se var väl liksom en blodig vilda västern ungefär. Men nu börjar det komma en annan typ av våld som man verkligen tyckte man kunde vara utan och framförallt att barn och ungdomar kunde vara utan. Och jag vet också i samband med den här videovåldsutredningen så pågick det mycket diskussion att man skulle höja åldersgränsen till 18 år. Men det blev aldrig så.
Men vad säger du, jag kommer tillbaka lite till dig igen, vad säger du till den som lyssnar på den här podden nu och tänker men hur kunde det här vara statens ansvar? Varför var det inte individens ansvar att antingen själv bedöma om man ska se det här eller om mina barn ska se det och i så fall är det mitt ansvar och skydda barnet från sånt som är dåligt att ta del av när man är ung?
Ja, det var en annan tid. Alltså man litade på staten och man var så tacksam att staten tog hand om det mesta sånt här. Och det kändes inte ett dugg konstigt då.
Du sa ju att du var ute och föreläste en hel del. Mm. Och då måste du ha mött många föräldrar som var väldigt rädda. Vad sa du till dem då?
Nej men absolut, det var många som var uppskrämda. Vart är det på väg? Men då tyckte de ju att det var väldigt tryggt att filmcensuren fanns. Så jag blev ju det godas företrädare kan man säga. Jag sa ju ofta att jag tycker att man ska försöka ha koll själv på vad som finns. Och själv sätta gränserna. Våld på film skapade våld i verkligheten. Att det triggade våldet i verkligheten. Det var nog den stora debatten skulle jag säga.
Och vad tänkte du om det när den debatten rullade?
Alltså jag tyckte nog att det var ganska rimligt att det kunde vara så. Jag tycker fortfarande att det finns logik i det sambandet. Men numera vet man ju, och det visste vi ju då också successivt, att det krävs också några andra negativa saker i en uppväxt för att man ska bli våldsam. Och det tror jag fortfarande.
Men det är ju inte det som är grundproblemet då?
Nej, men det spär på.
Hur tänkte du för egen del? Hade ni video hemma?
Ja, så småningom hade vi video hemma. Och jag var ju den riktiga... Alltså jag lät dem se en hel del. För jag var väldigt nyfiken på hur de skulle reagera.
Aha, de var lite experiment... Vad heter det? Experimentkaniner?
Ja, men framförallt så försökte jag informera dem väldigt mycket. Jag vet, om vi satt och såg någon film där de började slåss, så kunde jag säga så här: nu barnen, nu ska ni veta att de här två är egentligen bästa kompisar. Och när de har slagits klart, då kommer de att gå och ta en fika tillsammans. Det är bara bluff. Det är bara bluff. Och till slut, när de kom upp i yngre tonåren, då kunde de säga: kom inte och sätt det här, du bara förstör filmen.
Det är klart att man kan välja själv om man vill hyra video eller inte. Minns att bara några tiotusental svenska hushåll ens äger en videoapparat på den här tiden. Men kraven på att makthavarna ska gå in och strypa våldsfilmerna, de är starka. Ann-Katrin Agerbäck och hennes kollegor undrar vad som ska hända. Och en politisk snabbväg kommer till: videogramutredningen.
I gammal svensk tradition så försökte man då lagstifta i första hand.
Men tror att det också fanns ett mått av att politikerna kände sig obekväma med att de inte hade kontroll över vad medborgarna konsumerade för någonting?
Ja, det är möjligt.
1982 klubbas videovåldslagen. Det blir ingen förhandscensur av alla videofilmer. Men anmälan ska i efterhand, som det heter, beivras. En klassisk svensk pragmatisk lösning. I februari 1983 sker den första lagföringen. En kvinnlig videouthyrare i Åhus döms till 50 dagsböter eftersom hon inte kollat lägg och därför låtit en 14-åring hyra film. Och det var ju precis det här som alla skräckslagna föräldrar var livrädda för.
Just det, att det skulle inte vara någon censur i förhand av videofilmer som skulle visas hemma. Utan det skulle, man skulle kunna anmäla de som sålde eller hyrde ut sådana filmer i efterhand om de översteg vissa gränser. Så att man la över ansvaret på videodistributörerna, för det innebar ju till syvende och sist att videohandlarna borde kräva av videodistributörerna, alltså de som startade kedjan, att de hade granskat filmerna hos oss, för då gick de alltid fria. Så mellan 81 och 85 så var det enda man kunde göra med videofilmer, om man fann dem allt för upprörande, så var det att anmäla dem, polisanmäla. Och det fanns faktiskt en organisation inom biografbyrån med regionala tillsynsmän som gick in på videobutiken och kollade vad de sålde eller hyrde ut där.
Ann-Katrin behöver inte gå in med sin sax än. Men 1984 drivs frågan om videovåldet på Socialdemokraternas viktiga kongress. Att alla filmer som hyrs ut i Sverige ska förhandsgranskas. Det skulle ta tre personer ett år framför skärmen att se de 3700 filmerna. Kulturministern Bengt Göransson inser att det är helt otänkbart. Och S-ledaren statsminister Olof Palme vill verkligen inte se yttrandefriheten kvävas. Han blir så kokande arg att han lämnar podiet på kongressen.
Det fanns ju politiker framför allt, men även en del skolfolk som yttrade sig väldigt, väldigt kategoriskt och sa: åh, det här är förfärligt, förfärligt, förfärligt. Och då hade de aldrig sett filmerna. Aldrig någonsin. För om man ställde motfrågan: men har du sett den här filmen? Nej, och jag tänker inte se den. Och det var väl det som man blev lite upprörd över, att de som skrek mest inte ens var insatt i det här. Men vi som hade sett det här, vi kunde ju också tycka att det var problematiskt. Men vi tyckte ju inte att de här okunniga skulle ta sig sådana brösttoner.
Videouthyrarna är förbannade. Lagen är för otydlig. Ett slag under bältet. Vi förväntas självsanera men får inte veta hur, säger man. Det pratas om att våldsfilmerna flyttar under disk och att lagen är tandlös.
Då hade man lugnat ner sig och då insåg man att om man tittar på det här hemma så är det var och ens ansvar. Men jag tror att de flesta föräldrar var ganska noga med, om de hyrde en film, en videofilm i videobutiken som man gjorde då, att kolla: är det här en åldersgräns som min son eller dotter kan se. Alltså det blev en konsumentvägledning för föräldrar.
Ja, vid 80-talets mitt är det som att tidsandan svänger. Videovåldsdebatten blåser över. Medierna får som alltid någonting annat att fokusera på. Och föräldrarna hittar annat att vara rädda för, som datorspel.
Så nu klipps du inte i någonting. Alltså filmmediet hade ju passerat lagstiftningen sedan långt tillbaka. Det gick inte längre att förbjuda och hålla det här borta. Utan man fick försöka hitta andra metoder att jobba. Och det blev en mjukare lagstiftning och mycket mer ansvar på föräldrar.
Tiden går. Idag är filmer som Motorsågsmassaken kultrullar. Och debattprogrammet Studio S i SVT har både djupanalyserats och hånats. 22 år efter att det sändes intervjuas barnen som 1980 var så moget uppskrämda av våldsfilmerna. 2002 berättar de hur SVTs journalister har instruerat dem vad de ska säga. Och killen som sa att videofilmerna var tuffa, han klipptes bort. I efterhand, hur borde den här debatten ha förts?
Ja, det sätt den fördes på var ju helt rimlig med den tid som var. Och framförallt som jag sa, att ganska chockartat när videovåldet kom. I all sin närhet och all sin detaljrikedom. Och jag har också haft mardrömmar av vissa sådana här skräckfilmer.
Vilka då till exempel?
Ja, kanske som du säger, Terror på MC. Alltså alla de här, du vet, med väldigt vassa naglar och sådana här verktyg som fäller ut från kroppen.
Ann-Katrin Agerbäck ägnade sitt yrkesliv åt att titta, granska, klippa bort och ibland totalförbjuda. Men allting har ett slut. Även hennes tid i biosalongen.
Det hände en intressant sak, och det var 92. Då var det en väldigt stor porrdebatt i riksdagen. Och då kom någon politiker på att de där filmcensorerna, hur länge sitter de och granskar? För de trodde att vi som satt och såg det här hela tiden, vi släppte vad som helst nu för tiden. Och sen kom det ett nytt beslut att man fick inte jobba som censor mer än 6 år. Och då hade jag jobbat i 12. Vi blev plötsligt arbetslösa, vi som hade jobbat länge. Det var ju ganska chockartat, att vi hade ju tyckt vi hade säkra statliga jobb, men det hade vi inte. Då tillkom det som från början hette våldsskildringsrådet. Då var det ju så att vår uppgift, det var ju att också skydda barn och unga med information, med utbildning. Vi utbildade lärare. Det blev mjukare vapen mot det här våldet och porren.
Hon blir så småningom chef över medierådet. Den 1 januari 2011 avskaffas förhandscensuren. 3 år senare, 2014, visas Motorsågsmassaken på bio för första gången. Ingen blir upprörd.
Den som vill se grovt våld eller porr hittades snabbt, enkelt och nästan gratis i telefonen. Men moralpaniken, den är inte död. Debatten blossar upp varje gång en ny teknologi lanseras. När internet kommer spås ungdomen förstöras igen. Samma sak med smartphones, datorspel och inte minst sociala medier. Vad själva faran består i varierar, men slagorden är alltid de samma. Det här är skadligt för våra barn.
Ser du några paralleller mellan hur videovåldsdebatten var då på 80-talet och hur man idag pratar om tv-spel till exempel?
Absolut, absolut. Och då är det ju som jag sa, att då har du skiftat till att det handlar om tiden och det här sociala. Det vill säga att man glömmer bort allt annat, att man inte är ute och leker, att man inte umgås med kompisar. Nu är det ju inte så mycket, tycker jag, om våld och porr i datorspel, även om det förekommer ibland att de är våldsamma. Men där har man ju också från branschens sida satt åldersgränser. Och det var ju det som kom mer och mer när man slutade förhandsgranska, att då fick branschen sätta gränserna. Om jag säger så här, det systemet skulle inte vara möjliga i det medielandskap som vi har nu. För att nu flödar ju allting fritt åt alla håll och kanter. Jag kan sakna lite den här ordning och reda som det var på saker och ting. Men det är bara för att jag är över 70 år nu. Så.
Det blir ju nästan lite komiskt i efterhand, så att man nästan det nästan lite lätt att skratta åt dem som var rädda då och tycka att, att det verkligen är moralpanik och svårt att förstå hur det kunde bli så. Vad säger du som var med?
Jag har inte träffat folk som inte kan förstå att det var så här som det var. I det medielandskap som fanns då, där det bara fanns ettan och tvåan på tv och film på biograf, så var det här en fullständig chock när det kom. Både att det var så våldsamt, men också att det kom så många kanaler som man inte hade någon kontroll över. Man måste sätta in det i den tidens medielandskap, och det var så väldigt annorlunda mot vad det är idag. Det man inte känner till är man rädd för. Och så var det väl med det här också, men det var ju väldigt explicit för ögat. Det skulle ju aldrig ha väckt den reaktionen idag. Aldrig någonsin. Men jag kan fortfarande träffa människor som säger att usch vad det är mycket våld på tv. Jag ser inte på tv bara för att det är så mycket våld. Det kan till och med jag känna att jag mer och mer väljer bort våldsamma filmer. Om de inte är väldigt bra.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent Jonas Lindskov. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Och så är vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om nyhetshändelser som vi borde prata om i Jag var där till jagvardar@bplus.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.